Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi ser dem tillsammans när han håller om henne och leder henne bort mot tyska kyrkan och går in på det här grönområdet. Så vi kan säkert säga att det är hon på den här filmen och han går bredvid. Och i det läget så ser vi inget ansikte.
Kanske tror du att du har klarat dig. Det har ju gått ganska lång tid. Men så är det inte. Tvärtom, ikväll åker du fast. Du är rökt.
Även idag, 19 år senare. Alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man eller så bombas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Du är rökt. Det hade gått flera månader och killen trodde kanske att han klarat sig. Han som våldtog en ung flicka mitt i Göteborg i början av sommaren 2024. Han hade inte hört något från polisen. Tidningarna skrev ingenting om fallet längre. Det verkade som om risken att åka fast inte längre fanns. Men det var en sak han inte räknade med. Nämligen efterlyst.
För min del så var det enda chansen jag hade där då att komma vidare utredningen, det var att jag kontaktade er.
Och våldtäktsman i Göteborg kommer att åka fast. Det här är Efterlyst, program 1032.
En person som går ut i natten och utsätter en annan person för våldtäkt. Det finns en risk att han gör det mot fler.
Det är på natten den 25 maj 2025. I Göteborg är det som en sommarnatt, varmt och lugnt. En ung tjej är på väg hem genom stan. Hon bor egentligen i USA men är i Göteborg för att träffa anhöriga. Och den här kvällen har hon varit ute och festat ganska rejält. Hon är berusad och har gått lite vilse. Hon hittar inte hem. En man ser henne och kommer fram och börjar prata. Han säger att han kan hjälpa henne att hitta vägen. Men så blir det inte. Han har andra planer. Visade sig.
Det var så att det var en kvinna som var på besök i Sverige från USA som hade varit ute på natten med bekanta och när hon blir själv och ska på väg hem så möter hon den här gärningsmannen som tar med henne in vid tyska kyrkan vid Gustav Adolfs torg och det slutar då med att han våldtar henne där inne.
Den vi hör är Elika Adolfsson, utredare på grova brott i Storgöteborg. Nej, den unge mannen har ingen intention att hjälpa tjejen, tvärtom. Han utnyttjar hennes utsatta situation. Hon är full, hon är vilsen. Så han våldtar henne i parken utanför tyska kyrkan, mitt i stan.
När den här våldtäkten har skett och gärningsmannen lämnar platsen då försöker hon få tag i sina anhöriga och hon ringer samtal och berättar om den här våldtäkten och hon får då hjälp att komma i en taxi för att komma till sitt hotell.
Tjejen får tag i sina anhöriga som uppmanar henne att ta en taxi till hotellet vilket visar sig vara ett bra råd för den här taxin kommer att bli viktig sen.
När hon kommer till sitt hotell så ringer man också polisen och man åker till sjukhuset för att göra en undersökning som man gör efter ett sådant här brott.
Kvällen började alltså med en fest. Tjejerna åkt från USA till Göteborg för att lära känna sina svenska anhöriga. Det fortsätter med en krogrunda och slutar alltså på våldtäktskliniken på sjukhuset.
När en kvinna har blivit våldtagen så använder man en strålsäkringssats och så gör man en vaginal undersökning på en gynekologmottagning. Och de såren skickar man in då för att se, då söker man efter någon spermande DNA. Men sen kan man också ta kläder i beslag och först okulär se om man kan hitta några fläckar som skulle kunna tyda på sperma och så vidare. Sen kan man skicka in det också då till NFC.
NFC står för Nationellt Forensiskt Centrum. Det är polisens laboratorium där olika kemiska spår kan analyseras, till exempel DNA. I just det här fallet hittades ingen sperma i offrets kropp, vilket gör saker och ting lite svårare. Däremot fanns olika fläckar på hennes kläder, fläckar som kan komma från gärningsmannen. Men på sjukhuset hittades också andra detaljer som skulle få betydelse. Men också det sen.
När den här målsägaren var på sjukhus så har man också dokumenterat andra skador på henne på kroppen som väldigt väl tyder på att det inte har varit något frivilligt.
Ja, skador på tjejen som bekräftar att våld har förekommit och så olika fläckar på hennes kläder, fläckar som kan komma från gärningsmannen. Det är en bra början på en utredning. Men en sak saknas. Brottsplatsen. Den amerikanska tjejen kan inte Göteborg och har ingen aning om var hon blivit överfallen och våldtagen någonstans. Vilket är ett problem.
I det initiala läget så vet man inte var brottsplatsen är någonstans, för den här kvinnan som då inte är från Göteborg, hon kan inte förklara var hon är. Hon tror först att hon är i en annan park i Göteborg. Så att man har inte så mycket att gå på från början.
Utan brottsplats så kan polisens tekniker självklart inte göra en brottsplatsundersökning, vilket är oerhört viktigt i alla brottsutredningar. Men utredarna löser det med taxin. För offret har ju tagit en taxi från platsen, en Uber, en resa som går att spåra.
Kvittot från hennes Uber-resa där man ser var platsen är beställd. Och då kan man se att den här stannar vid tyska kyrkan, och då kan man också se att i runt tyska kyrkan så finns det ett grönområde, och det vet målsägaren att det är liksom i någon form av park som det har skett.
Tyska kyrkan alltså, det är här brottet verkar ha skett. Så teknikerna undersöker platsen för att försöka hitta fler spår.
Man söker efter spår, till exempel efter en våldtäkt så kan man söka spår såsom sperma. Man söker efter persedlar om det är någonting en gärningsman kan ha tappat på platsen och liknande.
Vad hittar man?
Man hittar några lösa persedlar, men det är ingenting som i senare skede då visar sig vara målsägande, och man hittar inte heller spår av sperma där.
Nej, så att det ger egentligen ingenting då?
Nej.
Nej, inga fler fysiska spår. Ingenting på brottsplatsen som pekar åt något håll. Så utredarna prövar en annan strategi. Bilder från övervakningskameror. Det finns ju kameror lite överallt i området. Filmer som kanske kan visa vad som hände före våldtäkten. Men man har ju ingen misstänkt gärningsman att leta efter, så det är offrets väg till brottsplatsen som ska kartläggas. Så nu börjar ett pussel. Först, vilka kameror finns i området? Butiker, kollektivtrafiken och annat. Film efter film begärs in, och till slut blir det träff. På en film syns offret, tjejen som blir våldtagen sen.
Målsägaren är lite lättare att upptäcka och vi vet också att hon är inne på en butik och handlar. Och det kan man ju spåra efter betalningar som hon har gjort.
Där finns hon alltså på en kamera i en butik. Och eftersom utredarna vet hur hon förmodligen gått efter det, kollar man upp flera kameror längs den vägen. Och man ser henne. Man kan följa hur hon går före brottet. Och på en kamera dyker det upp något intressant. Mycket intressant.
Det är en person som kommer i hennes närhet då.
En man dyker alltså upp bredvid tjejen. Och på den här filmen kan man se hur de två, mannen och kvinnan, börjar prata med varandra. Precis som offret berättar. Så nu är Ellikas kollegor ganska säkra på att det är gärningsmannen de ser. Han som om en liten stund kommer att våldta offret.
Vi ser dem tillsammans när han håller om henne och leder henne bort mot tyska kyrkan och går in på det grönområdet. Så vi kan säkert säga att det är hon på den här filmen och han går bredvid och håller om henne. Och i det läget så ser vi inget ansikte.
Ja, där finns han alltså. Mannen som kan vara den polisen jagar. Men hans ansikte syns inte. Så nu gäller det att gå bakåt i tiden igen. Att backa spåret, att se om han kan finnas på andra kameror som filmat honom före brottet. Ytterligare en mängd övervakningsfilmer tas in till utredningsgruppen och gås igenom. Det blir ett ganska komplicerat arbete eftersom utredarna egentligen inte vet hur mannen ser ut.
Med ett gediget arbete som är gjort av utredare initialt i ärendet så kan man hitta detaljer på honom som kommer igen i andra övervakningsfilmer, och även om det då kanske inte är supertydligt så finns det vissa detaljer som att han till exempel bär med sig en påse som är ljus eller vit, och då kan man också pinpointa ut honom. Det verkar verkligen vara samma person utifrån klädsel, att han går ifrån en kamera och kommer in i en annan kamera, så vi kan följa honom väldigt väl.
Ja, utredarna ser den här mannen på flera filmer när man backar bandet i tid, när tidslinjen går bakåt. Och plötsligt blir det fullträff. För före brottet, alltså innan han träffar offret, är han på McDonald's och handlar. Och de bilderna som finns på honom där, de är glasklara. Det är en tydlig bild på den misstänkta våldtäktsmannen. Så nu finns det en bild på honom. Men inget namn.
Och det första man tänker på det är ju att man hoppas att han ska betala med ett kontokort när han har varit inne på McDonald's eller inne på 7-Eleven efteråt. Så vi begär ut kassakvitton och så vidare. Men det visar sig att han har betalat kontant på de ställen han har varit inne och handlat. Så där gick det inte att få fram en identitet på honom.
En bra bild, men inget namn. Utredarna gör vad de kan för att hitta honom, för att få veta vem han är. Men det går inget bra. Det ger ingenting. Så utredningen börjar långsamt avta. Det finns inget att gå på och det händer ju andra saker som också kräver polisens insats.
Det är så här ibland tyvärr, att på grund av den stora belastningen på våra utredningssektioner, så ett ärende där man har en okänd gärningsperson kan ibland få stå tillbaka lite grann för det andra som kommer in. Så att vi kan inte, vi kör inte på lika mycket under hösten här.
Nej, ingenting ger någonting och resurserna måste användas till annat, så utredningen sätts på paus. Och så blir det några veckor. Men sen lugnar det ner sig i Göteborg och Ellika Adolfsson får ta över den här utredningen.
Jag kom in i ärendet som FU-ledare för att jag just då hade ansvar för den typen av brott hos oss. Och det gjorde jag i slutet på juli, och då var det två utredare som jobbade i ärendet. Och jag läste in mig på då vad som var gjort och för att leda utredningen framåt.
Och det är ju en ganska gedigen utredning hon tar sig igenom. med en noggrann kameraanalys ett pussel som resulterat i en bra och tydlig bild på vad som med all sannolikhet är gärningsmannen. Men problemet kvarstår. Utredarna har ju ingen aning om vem mannen är, vad han heter. Så Elika Adolfsson ser egentligen bara en väg att komma framåt. En metod för att få veta vem mannen på bilden är.
Det blir ett sånt läge där vi hinner läsa in oss på nytt i ärendet och titta vad finns det för någonting. Kan vi lyfta på några fler scener och så vidare. Så kommer jag fram till att nästa steg är att vända oss till efterlys. Vi har ingenting mer att gå på i nuläget.
Alla andra möjligheter är tömda. Det enda som finns är ju bilden på den misstänkte mannen. Inte mycket att gå på en utredning om man inte vet åt vilket håll man ska leta. Men det finns ju folk som vet vem mannen är, naturligtvis. Det gäller bara att nå dem.
Jag sa det som den absolut sista möjligheten för oss att komma vidare i utredningen.
Sagt och gjort. Elika Adolfsson tar kontakt med oss på Efterlyst och vi tar förstås chansen. Det ser ut som ett klockrent Efterlyst fall. Bild på en man, vi vill ha namnet på honom. Det blir vår reporter Elisabeth Lidén som får uppdraget att tillsammans med en fotograf åka till Göteborg.
Då kom ju era reporter ner och vi pratade igenom hur ni vill att reportaget ska se ut och var någonstans ni vill filma och intervjua mig då. Och då bestämde vi oss för en dag och vi träffades på platsen och genomförde den här då filmningen.
Elisabeth kommer tillbaka och tillsammans med redigerare sammanställer hon inslaget. Ett inslag vi har stora förväntningar på. Ett för oss perfekt fall. En person på goda grunder misstänkt för ett brott. Det finns fysiska spår som kan koppla ihop honom med brottet. Och det finns en bild på honom. Bilden från McDonald's där man tydligt ser hans utseende. Vi sänder den 26 september 2025, 4 månader efter att brottet begåtts. Och jag går ut ganska hårt när jag står där framför kameran i direktsändning.
Och nu vänder jag mig till dig som våldtog en ung kvinna i Göteborg i maj förra året. Kanske tror du att du har klarat dig. Det har ju gått ganska lång tid. Men så är det inte. Tvärtom, ikväll åker du fast. För vi har film på dig. Bra bilder. Du är rökt.
Och en av dem som tittade var förstås Elika.
Inför sändningen så hade jag, då var man förväntansfull och man hade en förhoppning om att man skulle få in tips ganska snart. Så att jag satt ju bänkad framför tvn och hade då direktkontakt med dina kollegor här då för att ta emot de här tipsen så att jag kunde slå upp det här direkt som de kom in.
Och självklart kom det in tips.
Ja, det kom in tips under kvällen och det fortsatte komma in tips under förmiddagen nästa dag.
Var det något av de tipsen som du tänkte, ja det här, nu är vi på rätt spår?
Pulsen gick ju upp direkt på kvällen när det kom in ett tips. Men jag kunde snart bedöma att det inte var rätt person.
Nej, det första tipset ledde ingenstans. Det var fel person det tipsades om. Det kunde Elika avgöra ganska snart. Och den personen har själv fortfarande ingen aning om att han för ett ögonblick stod på polisens misstänkta lista. Men nästa dag vände det. För en kvinna ringde in under sändningen och dagen efter tar Elika kontakt med henne. Och det var väldigt tydliga uppgifter som hon kunde lämna.
Den här personen var väldigt övertygande, men det är ju ändå så att jag måste kontrollera så att det kan stämma det som hon säger. Och det var meningen att jag fick kontrollera de här uppgifterna hon hade och titta på om det var sannolikt att det var rätt person.
Men bara för att ett tips låter bra behöver det ju inte stämma.
Och den här personen som ringde in och tipsade om gärningsmannen kände jag honom väldigt väl. och kunde då också berätta för oss var han uppehöll sig och hur vi skulle kunna komma och gripa honom.
Då får du ett namn alltså?
Då får jag ett namn och då kan jag slå upp det, den personen. Och jag kan också då titta och se om de här bilderna stämmer överens med våra övervakningsbilder. Och det kan jag bedöma direkt att de stämde överens.
Ja, det blev som jag sa i sändningen. Gärningsmannen var rökt. Nu har Ellika ett namn på honom. Nu gäller det att agera.
Det första jag gör det här är att jag då kontaktar en åklagare. I och med att så fort vi har ett namn på den gärningspersonen så går vi förundersökningen till åklagarmyndigheten. Så att jag ringer och förklarar både bakgrunden och vad vi har och att det är lite bråttom. För jag vill att han ska bli anhållen i sin frånvaro. Och då får jag det beslutet ifrån en åklagare. Och då kan jag också ringa och be våra jour, skicka ut 2 patruller civila då för att åka till den här platsen där vi har fått uppgift på att han uppehåller sig. Och där kan man då gripa honom.
Hur reagerar han, vet du det, när de kommer?
Min uppfattning är att han blir väl överraskad att de kommer och griper honom där.
Mannen som grips är nu 26 år gammal. Han bor i Göteborg, jobbar i en kiosk. Han tas in i förhör och självklart nekar han. Men det spelar ingen roll.
När vi har gripit en gärningsman i ett sånt här ärende så tar vi alltid DNA från honom. Så att säga, man topsar honom och sen så skickar han in det för jämförelse då för att vi ska se om det DNA stämmer överens med det som vi har hittat på målsägaren och på hennes kläder. Och då får vi en träff på att det stämmer att det är den här gärningsmannen.
Och ställd inför det här så kommer den misstänkte med en berättelse, en version som kan bli lite problematisk för utredningen.
Han har ju berättat att de har varit där på plats. Han har från början berättat om mötet med henne. Han har berättat om att det har varit någon form av samlag. Men vad han däremot inte har sagt är att det skulle vara mot hennes vilja.
Ja, här kommer hans historia alltså. En historia som inte alls är ovanlig i den här typen av brott. Han erkänner att han har haft sex med kvinnan, därav alla DNA-träffar. Men det var frivilligt från hennes sida. Hon ville det, så enligt honom var det absolut ingen våldtäkt. Där står ord mot ord alltså, som det alltid ofta är i den här typen av brott. Så när rättegången startar är det åklagarens roll att visa bevisen som säger att det inte var frivilligt. Och de bevisen finns. Dels skadorna som offret hade fått. Hon hade blivit utsatt för våld, knappast nödvändigt om det var frivilligt sex. Men också hur offret reagerat efter händelsen.
Då kan man ju peka på övriga skador som inte tyder på frivillighet och vittnesuppgifter är där som kan berätta om hur förtvivlad och förkrossad målsägarna är i direkt anslutning till det som har hänt. Så då är det det som åklagaren får fokusera på.
Och tingsrätten köper åklagarens version. Det var inget frivilligt sex och det var inte heller en vanlig våldtäkt. Nej, med tanke på hur berusad offret var så befann hon sig i ett särskilt utsatt läge. Så mannen döms för grov våldtäkt. En dom som hovrätten också slog fast. Så det började med en våldtäkt utan brottsplats. Fortsatte med ett väldigt intensivt kartläggande av övervakningsbilder. Det tog en vändning när utredningen stannade av och klarades upp efter att efterlyst tagit upp fallet. Om inte så hade nog fallet förblivit ouppklarat, säger Ellika Adolfsson.
Min bedömning är den att den enda chansen på att vi hade fått kunna få tag på honom om vi inte hade kontaktat efterlyst, det var om han hade begått ett annat brott där han hade blivit topsad. Men det finns ju inga garantier överhuvudtaget. Så för min del så var det enda chansen vi hade där då att komma vidare i utredningen, det var att jag kontaktade er.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.